Ja, då var det alltså boksläpp här idag. Och det gäller ju då den här boken. När kommer Jesus? Frågetecken. Och det är ju en väldigt viktig fråga. För det kommer att beröra alla i hela världen. Frälsta och ofrälsta. Så därför borde vi ju vara intresserade av när han kommer. Och vi kan också finna vägledning när han kommer genom det tecken, tidstecken som inte bara Jesus nämnde om utan som också finns i Nya testamentet för vägledning. Och det vore ju väldigt illa om vi inte tog vara på den vägledningen så att vi kan spana in den här tiden som sagt. Ja, och det är ju det härliga att vi får lämna den här jorden där det blir då slut på all nöd och sjukdom och läkarbesök och sjukhus och alltihop. Inga oro, inga bekymmer för olika saker för oss själva och nära och kära. Så det är ju ett väldigt ljust budskap som naturligtvis borde framföras mycket mer. Men jag ska läsa några rader här ifrån förordet i den här boken som ger en liten bakgrund till varför den har blivit skriven. Och jag vill nog mena att det är den viktigaste bok som jag har skrivit faktiskt. Så här står det då i förordet. Har den svenska kristenheten gått från att vara en vaken och väntande skara till en sovande sådan? Tidigare väntade man att Jesus kunde komma när som helst. Nu menar många att vissa händelser först måste äga rum innan Jesus kan komma. Och därför kan vi inte vänta honom precis nu. Hur har det blivit så här? Det är en av frågorna som denna bok ställer. Boken vill också vara ett redskap för en förändring eftersom det är min övertygelse att en sådan är nödvändig. Ja. Ja, och det är klart att det måste till en förändring om vi har gått ifrån ett vaket tillstånd. Det vet vi 1900-talet och det predikades om Jesu återkomst och det var väckelse. Nu är det ingen väckelse och det predikas knappast. Alltså är det någonting som har hänt. Vad är det som har hänt? Och det finns beskrivet faktiskt i den här boken hur det har kunnat bli så här. Och det här är också kopplat till den yttersta tiden. Strax före Jesu återkomst så finns svaret varför det har blivit så här. För det är inte bara det att det är väldigt saligt att få leva precis innan han kommer. Utan det är väldigt svår tid utifrån ett kristet perspektiv och även från ett profant. Vi ser ju hur det bara växer till med våld och skjutningar, hela klimatet och allt det här spänningar som finns i hela världen. Men det finns två saker som jag vill beröra här då som faktiskt är tidstecken faktiskt. För det står omnämnt i Bibeln så som tidstecken. Och det är de bedrövliga tidstecknen. Det ena nämner jag här i kväll här. Jag tar väl inte upp det så mycket i den här boken direkt. Men jag vill visa på vad som finns då förutsagt i Nya testamentet. Och det är att innan Jesus kommer så ska det bli ett kraftigt avfall. Det är ingen tvekan om det. Du kan skriva upp bibelställen, andra Thessalonikerbrevet 2:3, första Tim 4:1. Där det står, anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron. Tydligt, det finns ingen tvekan om. Och även så står det också att det avfallet måste komma, står det i det förra bibelordet där. Så alltså, det måste komma och jag kan säga att det har kommit också. För Bibelns ord går ju naturligtvis i fullständig fullbordan. Vi lever för det första i en avfallstid utan dess motstycke i hela historien. Ja. Och bara för att ni ska förstå att det inte bara jag som säger detta, så tar jag och citerar här ifrån Nils Tecks bok när han kommer här. Och han gläds över att det är två saker som sker, och dels så är det ju att det blir en väckelse, och det är ju det som sker i tredje världen, Asien, Sydamerika och Afrika, en väldig väckelse. Men i västvärlden, där sker det ett avfall, ja, som är oerhört stort. Så att det är just detta, och vi tillhör ju västvärlden. Och för övrigt så sa ju den här kinesen som kommer då ifrån Asien, Yang, som har besökt Sverige och skrivit böcker. Och böcker har ju skrivit om hans liv, hur han fick uppleva apostlagärningarna, hur han kunde gå ut ur fängelset precis som Petrus gjorde och fördes ut på ett mest mirakulöst sätt. Och han skriver i boken Levande vatten att när han hade då fått komma och fått uppehållstillstånd i Tyskland och sett västvärldens kristna, då så förstod han varför Gud hade gjort detta under och fört ut honom. Och det var för att han skulle komma och väcka de kristna i västvärlden. Ja, det är sömnaktigheten. Men det andra är avfallet. Ja, och då så skrivs det så här. Vi lägger märke till två ansikten i den andliga nutidsläget. Det ena talar om en sjudande kraft och expansion när det gäller världsmission. Och det är ju vad som har skett då här ute och som jag nämnde här. Men det andra, vi möter det framförallt i den gamla kristenheten. Och det är ju, de andra är ju mer pionjärområden, den gamla kristenheten. Då talar det om avfall, ljumhet, förvärldsligande. Olle Hallesby som är en kristen auktoritet, och han citerar honom här. Hallesby framhåller att vi utan fruktan för godtycklighet vågar säga att vi är mitt uppe i det stora avfallet. I alla händelser kunde vi icke i kyrkans långa historia påvisa något avfall som till närmelsevis kan mäta sig med det som vi nu upplever. Hallesby menar att detta avfall går fram med stormsteg inom alla kyrkor i vår tid. Alltså här, de gamla lärarna, de kunde tala klarspråk och de hade ett andligt klarsyn. Och de såg, nu är avfallet här och det går fram i alla kyrkor. Och därför måste alla församlingar, vår församling, alla församlingar pröva sig hur långt vi har kommit när det gäller både sömnaktighet och avfall. Ja, det är så upplysande att få läsa de här gamla bibellärarna som trodde på ordet och levde i anden. Och det är där avgörandet sker. För idag så har man kommit in med liberal teologi också i frikyrkliga sammanhang. Om man ifrågasätter det. Och därmed förlorar man ju också naturligtvis den andliga klarsyntheten. Ja, då är det ju detta med avfallet. Ja, ja, vi kan bara ta ett enda exempel. Att man i frikyrkorna har överhuvudtaget har börjat diskutera om man ska viga par utav samma kön. Det räcker för att få en enda bild av hur långt avfallet har gått. Samma kön, tänk två män och två kvinnor. Det strider fullständigt både mot den biologiska ordningen och Guds skapelseordning. Den strider emot allt genom hela världshistorien. Men nu har vi kommit till den sista tiden och då kommer avfallet. Att man överhuvudtaget kan ställa en sån fråga, ska vi viga samkönade äktenskapen, är livsfarlig. För när frågan väl är ställd så finns det alltid någon som säger, ja men det skulle vi väl kunna, det är ju kärlek det handlar om. Det handlar om avfall. bort ifrån Guds ordning. Och här måste vi vara väldigt tydliga. Skulle vi då i svensk frikyrklighet, det handlar om 10 år kanske, knappt det faktiskt, ha rätt gå genom hela kyrkohistorien på 2000 år, så diskuteras det inte. Det var ingen fråga, för det var självklart. Man läste Bibeln, man trodde Bibeln. Så att det är fullständigt orimligt både ställa frågan och ge ett positivt svar. Man kan inte utifrån Bibeln med biblisk motivering motivera en sådan vigselakt. Det kan man inte, och det är väl ändå det som är avgörande för hur vi ska ställa oss i den här frågan. Ja, ja. Men säger man människan och så här. Ja. Ja, då om man ställer människan i centrum, spolar Guds ord. Ja, då kan man säkert vrida till det. Men då är det inte evangelium man predikar. Då är det humanism. Och då så ska man uppträda i humanistiska kretsar och inte i kristna talarstolar. För humanismen, den ställer människan i centrum. Allt utgår ifrån människa. Vad hon tycker, vad hon tänker, vad hon vill och vad hon tycker är rätt och fel. Men Guds ord, det är troende, det är verkligt troende. Tro på Gud, tro på hans ord och ställer Gud i centrum. Då har vi en grund som inte vacklar. Och Gud förbjuder att vi vacklar på det här området. Det är allvar. För det visar vår inställning till Guds ord. Och hur vi håller Gud i förhållande till människan. Ja, det var allvarligt. Jag blev lite upprörd här. Men det är ju därför att vi också måste predika och hålla rent när det gäller främmande läror. Jag bara gick in på här och kollade i Nya testamentet hur man på den tiden kämpade emot såna här läror. För det är ju ingen biblisk lära. Det här är en främmande lära. Fullständigt främmande för biblisk kristendom. Och då så fick jag upp hur man uttrycker det i Nya testamentet, i de olika breven. Då står det så här, människors lära, ja det är ju verkligen humanistisk lära är det. Falska läror står det om. Onda andas läror. Andra läror. Främmande läror. Det är vad Bibeln uttrycker. Och det är vad det handlar om. Och det är alltså uttryck på flera olika sätt. Därför, och det återkommer, därför att Gud vill rädda oss ifrån dessa läror för att komma in, för annars går vi under. Detta alltså, i Nya testamentet, detta kämpade de första kristna med. Alla dessa olika läror, de hade en väldig kamp. Men ett faktum är att vi har den kampen i vår tid också. Om de gjorde det, de kämpade emot det. Ska vi falla undan då och inte kämpa emot dessa läror? Då står vi inte på nytestamentlig grund. Då är vi en del av avfallet istället. Det är ju så självklart, det är så uppenbart. Gud hjälp oss. Ja, jag blev lite upprörd, då blir man inte upprörd av det här. Ja, då är man ju fullständigt likgiltig inför vad vi tror och vad vi lär och vad vi tycker och vad vi tänker. Ja, då kan vi ha picknick i det gröna istället och sitta och prata allt möjligt. Men Guds ord och talarstolen är ju för att förkunna Guds ord, naturligtvis. Naturligtvis alltså. Om vi ska vara en kristen församling. Ja, och här gäller det ju att vara tydlig. För så fort man börjar vackla och otydligheten kommer in, då är första steget taget. Ja. Tänk Jesus, vad tydlig han var. Han var tydlig. Ska vi inte ha Jesus som vårt föredöme? Han sa precis sanningen till människorna. Och de som inte tyckte om det, de ville döda honom. Men de andra som upplevde befrielse i sanningen. De älskade Jesus. Vi vill följa Jesus. Äntligen någon som säger sanningen. De upplevde befrielse. Och det är därför det heter sanningen ska göra er fria. Det finns ingen frigjord kristen om man inte lever i sanningen. Och sanningen har vi i bibelordet. Ja, och Paulus skriver ju också, om en signal är otydlig, vem ger sig då redo till strid? Ja, det är ju precis otydligheten. Ja, vad händer då? Är det någon reaktion? Nej, då sitter man där. Det behövs en tydlighet. Må Gud hjälpa oss. Och detta är bara Guds ord som vi predikar. Och därför är det en väldigt svår tid som vi lever i nu strax före Jesu återkomst. För vi har kampen emot avfallet. Vi har också kampen emot det andra. Sömnaktigheten. Den andliga sömnaktigheten. Och då bara för att ni ska förstå att det är inte bara jag som tycker det, utan vi tar en ny andlig auktoritet här. Frank Mangs. Med brinnande lampor. Ja, måtte vi ha det. Det är det som gäller nu inför Jesu återkomst. Då skriver han om Jesus så här. Han förutsade mycket bestämt att den andliga försoffningen, hör och häpna, skulle bli den dominerande atmosfären bland hans bekännare i denna tidsålders afton. Ja, gode Gud, det är ju en bild på svensk kristenhet. Den andliga försoffningen är den som är dominerande. Här får vi verkligen rannsaka oss. Och det har ju med sömnaktigheten. Han citerar ju här om himmelriket då. Nästa avdelning där. Så som när jungfrun gick ut för att möta brudgummen. Då brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Där har vi den andliga sömnaktigheten. Jesus har varnat för det. Detta skedde precis innan. Och många hade då somnat in. Och när då anskriet ljöd, brudgummen kommer, det var bara hälften. Vi kanske kan ta det bokstavligt, och i Sveriges land kan det vara ännu värre tillstånd. Ja, här har vi två områden att strida emot och kämpa, både så som enskilda kristna. Vi går inte fria någon. För detta finns i atmosfären. Det finns i den andliga atmosfären. Sömnaktighet och avfallet pockar på. Det behöver inte vara så radikal, och det behöver inte vara tala så tydligt, och det är väl inte så här. Nej, vi dömer inga människor. Det får Gud göra. Men Guds ord måste vi ju predika så att vi får ta ställning till det. Och det här med den andliga sömnaktigheten, den är faktiskt svårare än avfallet. För avfallet, då tar man fram Bibeln och ser om det stämmer överens med Guds ord. Och så kan man då avfärda det som inte stämmer det. Men den andliga sömnaktigheten, den är ju svårare att ta, så att säga, den andliga temperaturen på. Och därför så är det svårare för oss. Att vi är fysiskt vakna, det har ingenting med det att göra. Tänker alla. Och om jag skulle predika här för tusentals troende, så tror jag inte många skulle resa sig upp och säga: jag lever i den andliga sömnaktigheten. Nej, för den som är andligt sovande, han vet inte om det. Nej, utan man tror allt står väl till. Och det är ju så. Mycket enkel bild här med denna sömnaktighet som Jesus talar om. Att skulle någon ligga här och sova här. Ja, nu går det ju inte när det är så högt ut här. Men vi säger här att det bor här i veckan. Det ligger en där och sover. Och jag står där till exempel. Jag hoppas att jag inte är den sovande. Han vet inte om, eller hon, att vad som händer. Att jag står där. Omedveten. Därför att man sover. Och det är så med den andliga sömnaktigheten. Att den som sover, han vet inte om det. Nej, men jag tror ju på Jesus. Ja, och jag går ju i kyrkan åtminstone någon gång ibland. Så här, och någon gång ibland öppnar jag Bibeln. Och jag knäpper i mina händer och ber Gud som haver. Ja, om man har det som så att kalibrera med, då kanske man har fel instrument alltså. Där är man andligt vakande. Förstår man tiden? Förstår man att Jesus kommer snart? Och som jag brukar säga, gör man det, då kan man inte vara tyst om det. Då påverkar det livet. Och den som förkunnar Guds ord kan ju naturligtvis inte vara tyst om det. För han vill ju väcka och få med hela församlingen. Det är så jättestort att han kommer tillbaka. Ja, så att det här är de två sakerna. Nu blev det alldeles för mycket, som jag sa där, utav det tiden som jag hade här. Jag skulle ju beröra lite mer här kring de här stora svåra frågorna. Jag ställde ju då dels frågan här hur det har kunnat bli så här, och det ska jag redovisa för. Men kapitel 1 har rubriken "Kommer Jesus i vår generation?" Det kan ju vara en fråga som är väl beställd. Och sedan en andra kapitlet så heter det profetior om tidpunkten för Jesu födelse, alltså för 2000 år sedan. Fanns det profetior om när han skulle komma, Messias, till världen? Ja, det gör det. Det finns vissa kriterier som skulle uppfyllas, och innan dess så skulle Messias komma. Det är inte många som känner till det. Jag redovisar det här. Alltså då naturligtvis från Gamla testamentet, och där är det förutsagt. Och detta gick i fullbordan, det tidsspannet som då fanns. Innan det löpte ut så hade Messias fött cirka 10 år dessförinnan. Och för att hoppa över det här så får ni läsa boken, för det är, där står det ju då, så sparar jag in lite tid där. Och det stämde. Och fanns det då ett tidsspann när Jesus skulle komma? Profetisk orientering. Kriterier som var förutsättningar. Ja, varför skulle det då inte finnas det inför hans andra kommande? Ja, det är väl ganska logiskt. Och jag kan säga det gör det. Ja. Och det var ju många som var förblindade inför detta när Jesus kom första gången. Hela det judiska ledarskapet i skrifter, de teologerna fattade ingenting. Och jag citerar en rabbin som blev förtvivlad när detta hände. Profetian gick i uppfyllelse. Messias har inte kommit. Men det var bara det att han var född 10 år tidigare och han visste ingenting. För han hade inte begett sig ner till Betlehem. Utan han hade bara sagt till Herodes, ja, han kommer att födas i Betlehem, han är född där och så här. Själva var de inte intresserade tydligen, men de gav vägledning. De hade teorin i huvudet var han skulle födas, men de hade inte hjärtat för att välkomna honom, och därför så stod de där utanför. Det är väldigt viktigt att skilja på teologi i huvudet och andligt liv i hjärtat. Ja, ja, det var ju det här tidsspannet. Ja. Och det här då, det får ni också läsa i så fall i boken här. Och vi befinner oss då i det tidsspannet, det vill jag säga. Och jag menar att tiden håller på att rinna ut för också det området. Ni får läsa själva och bedöma det. Ja, för dag eller stund kan vi inte säga. Det säger ju skriften. Men det säger inte att vi inte kan säga tiden. För Jesus han säger, när ni ser detta vet ni att han är nära. Jesus säger att vi kan veta när han är nära. Och det kan vi veta. Och det är vi, ja, hoppas vi lever i den övertygelsen. Den är fantastisk att få vara med om när Jesus kommer igen. Det är de två stora händelserna i världshistorien. Det första när han kom, första gången. Då var vi inte med, men vi har absolut alla möjligheter att få vara med om den andra stora händelsen i världshistorien. Och det borde göra oss väldigt hänförda och ivriga att upplysa andra människor om. Det är, som jag kallar det, för händelsernas händelse som står inför sin uppfyllelse. Och man kan ju tänka på Bengt Öster, han som var nyhetsankare i Rapport. Ni kanske kommer ihåg honom, den här grove mannen, glasögonen här. Och han var lugn och saklig. Och då frågade de honom, han har ju rapporterat den ena stora nyheten efter den andra. Vilken skulle vara den största nyhet du skulle kunna förmedla? Då svarade den är ofrälste. Det skulle vara om att Jesus kommer tillbaka. Ja, han hade rätt näsa för nyheter. Kan inte finnas något större. Så att nog är det stort. Ja, och när, allt eftersom vi lever då här i den här tiden så borde ju det här nu vara full förkunnelse i varenda församling. Det är väldigt marginellt. Det är nästan ingenting. Och där har vi ett utslag för den andliga sömnaktigheten. Mer temperaturmätare behövs inte faktiskt. För hade man förstått, trott och väntat på Jesus hade man förkunnat det. Men nu är det tyst om det. Som tidigare talades om och som jag skrev om denna förändring. Ja, då var jag på Nyhemsveckan i somras. Och då var det ett forskarpar där, två forskare. Som hade forskat i vad i pingströrelsen som inte förkunnades i vår tid. Och för det första var det helande, helbrägdagörelse. Och det kan vi ge dem rätt för. De hade ju studerat predikningarna och gått igenom. Och sedan så var det andra. Det var Jesu återkomst. Det förkunnas inte heller längre. Ja, så forskarna hade rätt på det vi egentligen inte behöver forska. För vi kan bara konstatera att det är tyst på det här området. Och särskilt det andra då. Så gick jag fram till honom där som hade forskat i det här. Och gjort detta konstaterande. Ja, men nu när det är på detta sättet. Är det då inte dags att det blir en förändring? Att Jesu återkomst börjar förkunnas när ni har konstaterat det här? Ja, sa han, men vi har ändrat vår förkunnelse. Vi har ändrat vårt synsätt på det här, sa han. Jaha, och underförstått, han visste var jag stod. Men så hade han ändrat på det, utan de talar ju om riket och Jesu återkomst här för att upprätta riket. Och det är ju en sida av det. Det är en annan sida när han kommer ner, men uppryckaren är en annan. Så att, ja, sa jag då att då så innebär ju då att de har slopat uppryckandet. Möjligtvis att man kan ryckas upp i samma ögonblick och göra en liten båge och komma tillsammans med Jesus vid Oljeberget där då. Men då är ju Lammets bröllop borta och alltihop det där. Det skulle man kunna kanske tänka sig. Men här, poängen är ju att Jesus kommer att upprätta riket. Och det här är ju ett väldigt fantastiskt skönt budskap för alla ljumma kristna att höra. Dels så blir det ingen skilsmässa ifrån troende eller ofrälsta anhöriga. De kommer inte ryckas upp, det blir ingen skilsmässa. Man får bo kvar i sina miljonvillor. Jättefint, för det är man ju så fäst vid. Det är ju det som dominerar hela tankelivet dag och natt, höll jag på att säga. Hoppas jag att det inte gör, men det är för många så är det ju detta fina hem som han har skapat. Precis som om Gud hade skapat att himlen skulle vara på jorden. Och vi skulle ha såna fina villor. Sedan är det ju, då kommer Jesus med fred. Ja, då behöver man ju inte vara orolig nu när det talas om krig. Det blir fred, det blir ingen skilsmässa och vi får bo kvar i våra villor. Det är inte undra på om man hade kunnat säga halleluja, men det har man slutat med. Men då hade man nog sagt halleluja. Men nu säger man vad bra, jippi, istället. Men det är ju oerhört att detta har förändrats. Och det har förändrats. Ja, men då måste ni ju, om ni tror då att Jesus kommer bara upprätta vid Oljeberget, kommer med sitt rike, då sa jag till honom. Men vedermödan då, sa jag. Jaha, du kan ju gå in och tala med honom där från Sydsudan. Han kommer att säga, ja, vedermöda, det har vi nu. Ja, men kära någon, sa jag, har vi vedermöda? Tänk hela att olika länder har svårigheter, det är en sak. Men tänk, har vi någon vedermöda i Sverige? Har vi det? Vi har väl aldrig haft det så bra. Det stämmer ju inte med att det är vedermöda. Amerika, Europa, hela västvärlden och många, många andra länder för övrigt lever inte någon vedermöda. Så till dem, vedermödan, den är ju global, totalt omfattande. Och om ni tror så, men sätt då igång och predika att vi som kristna kommer förmodligen att dö allihop och gå under i vedermödan. Vi kommer att bli martyrer, antikrist kommer inte att tillåta, inte ens att köpa och sälja, förföljelse om man inte tillber honom. Och dessa katastrofer, där en fjärdedel och en tredjedel kommer att dö, det är halva jordens befolkning, där stryker ju förmodligen också då halva kristenheten bort för övrigt. I princip så blir det väl knappast några kristna kvar då när han ska upprätta detta rike. Han sa ingenting där. Men jag sa att jag har inte hört någon predika på det sättet som tror på det här sättet att Jesus ska komma och upprätta riket. Så att det blir ju ingen konsekvens. Och därmed har man också avskaffat vedermödan, den som står i uppenbarelseboken. Ja. Men det kan man ju inte göra, för det har ju aldrig dött en fjärdedel på en gång och en tredjedel människorna vid ett annat tillfälle. Men det vet jag och har hört från ett par håll att man har nu strukit bort vedermödan. Ja, då blir det ju bara kvar det som Bibeln varnar för, Paulus, att det blir ett budskap som kliar i öronen. Och det väcker ju inte, utan då får man fortsätta sova. Då tilltar sömnaktigheten i församlingarna därför att man inte predikar det fulla budskapet. Utan budskapet blir en kudde att sova vidare på. Men sa jag till honom också, för han är ju forskare. Då ligger ni, för det här var ju Pingströrelsens konferens, alltså internationellt sett. Och jag hänvisade till en annan forskare då, Carrington, som har gjort en större, mer omfattande undersökning internationellt i pingströrelsen. Där tror 91% att bruden uppryckes före vedermödan. Då tillhör vi 9% i det här landet. Oh, han visste inte vad han skulle svara. Han hade svårt för att tro på detta. Men det finns redovisat. Var det publicerat och undersökningen i den här boken. Så alltså svenska teologer, de har hamnat vid sidan av den stora förkunnelsen som finns i världen. Sverige ska ju vara världsledande. Sverige ska träda upp som världssamvete och vi har rätt. Och vi verkar tro det också på teologins område. Vi har fel. Vi är ett avfallet land. Vi är världens mest sekulariserade land. Och det är inte det ofrälstas fel, utan det är väl därför att vi har mist vår sälta. Så att vi har inte mycket att komma med och slå oss för bröstet när det gäller det här. Men det här är ju forskningen då. Det här är ju en förändring som har skett. Och den förändringen, den redovisar jag här. Och det är inte heller vad jag tycker och tänker. Utan det är en Oskar Svensson som har gjort ett examensarbete vid Göteborgs universitet om den pentakostikala teologin, eskatologin alltså. Pingströrelsens eskatologi. Och då så konstaterar han att det har skett en förändring och den inträffade på 1970-talet. Och upphovet var en teolog vid namn George Sladd. Han gav ut en bok på Libris och han redogör och jag återger en hel del ifrån den uppsatsen jag har den hemma. och den är värd att läsa och den går att skriva ut ifrån nätet också. Så säger han att när den här nya förkunnelsen, där han plockar bort uppryckandet bland annat och så här, då mötte det en väldigt motstånd på Örebros missionsskola och Örebromissionen. För det här, det var något nytt. Men i alla fall så triumferade man igenom det här. Man fick igenom detta. Och man förändrade ju den missionsskolan till en teologisk högskola. Så att man skulle få statliga bidrag och så vidare. Och på den vägen är man. Och då så har man sådana teologer som måste ha gått igenom universitetet. För att få de examenstitlar som behövs för att kunna undervisa då på en teologisk högskola. Och därmed så har man ju naturligtvis då gått igenom och fått ett synsätt på Bibeln som präglas av en historisk bibelsyn, alltså en otrosyn kan man ju säga. Det är allt som inte man kan med förståndet förklara och allt som man granskar och så här, så påverkar detta. Alltså det blir ett mänskligt synsätt, så kan man säga, på bibelordet som man får med sig därifrån på Guds ordet. Men det är ju anden som ger oss ljus över ordet. Ja, i alla fall skedde förändringen och den har fortsatt. Och den har då blivit den dominerande i frikyrkoutbildningen i Sveriges land. Och här har man svaret på varför det inte förkunnas Jesu återkomst på det här traditionella sättet som har varit förut. Och då får blivande pastorer, de får den här undervisningen och då så får de den i huvudsakligen eskatologin hämtad ifrån den här boken, Mikael Tellbes bok Lammet och odjuret. Och jag håller upp denna här och då så får man ett annorlunda synsätt i sanning faktiskt. Och ni ska få del av det här, för jag citerar Mikael Tellbe i den här boken. Och det är inget fel, jag betraktar honom som en kristen broder, men när det gäller den eskatologin som man företräder och för ut till blivande pastorer så vill jag höja ett varningens finger. Och det kan jag frimodigt göra, för han har skrivit om mig och Stanley Sjöberg i den senaste boken, vad det nu heter, där... Ja, jag har den hemma i alla fall, så jag har ju sett vad han skriver. Så att han tycker inte som jag och han skriver om det. Och jag tycker inte som han och jag skriver om det. Och så kan man göra. Absolut. Det måste man kunna. Annars skulle vi ju inte kunna lyfta fram ordet. Utan det här kan vi göra. Och jag har sagt, jag ställer gärna upp på ett samtal med honom här. Och han var positiv också till det, men ändå har det ju inte kommit till stånd. Men jag citerar lite ifrån Lammet och odjuret då, så att ni förstår den undervisning som nu går ut. Här skriver då Mikael Tellbe så här när det gäller det antikristliga märket, Uppenbarelseboken 13. Tolkningen av detta förpassar Tellbe till romarriket. Så här skriver han. Varningen för odjurets märke blir därför ytterst en varning för kejsarens maktsystem. Alltså romarriket på den tiden. Tellbe vill alltså koppla bort den profetiska varningen från antikrist och hans system i den yttersta tiden och istället koppla den till romerska kejsaren på Johannes tid. Ja, han skriver mycket mer här. Jag tar och läser lite här för att det här är några huvudpunkter här. Och ja, tillbaka till framtiden heter den här boken som han nyss hade tappat namnet på. Och där så citerar han också då en annan teolog som är utgiven på svenska. Han heter Tom Wright. Flera böcker av honom har utgivits på svenska. Tellbe verkar stå bakom Wrights uppfattningar på många områden eftersom han citerar honom i den sistnämnda boken. I Wrights bok Ännu bättre, Hoppet om himlen med nya ögon, finner vi hur hur försök görs att nollställa de aktuella profetierna om Jesu återkomst och tidens slut genom att förlägga dessa till första århundradet. Talbot tar stöd från Wright då han i sin egen bok nämner honom och skriver: talet om tidens slut handlar alltså om händelser, lyssna noga, som skulle utspelat sig under Jesu samtid, om romarnas skövling av Jerusalem och templets förstörelse år 70. Med inspiration från Albert Schweitzer, som var en erkänd, han var ju läkare också, men erkänd, eller inte erkänd, han var liberalteolog, menar Wright att Jesus medvetet använde sig av uttryckssätt som hämtas från den judiska apokalyptiken. När Jesus talar om människosonen som kommer på molnen, lyssna, och hur solen förmörkas, månen missar sitt sken och stjärnorna faller från skyn, ska inte detta tolkas bokstavligt utan förstås som ett utpräglat symbolspråk för att beskriva inomvärldsliga historiska händelser. Jesus menade att riket skulle komma under hans egen tid. Ja, och jag bara läser vidare här efter det så att ni förstår helheten här. Wright går mycket långt när det gäller att förpassa profetiska förutsägelser om Jesu återkomst till det första århundradet. Så här skriver Talbot om det. Wright hävdar till och med att Jesus aldrig talade om en fjärran avlägsen framtid. Jesus talade om tidens slut. Tal om tidens slut bör alltså ses som ett direkt svar på lärjungarnas fråga om när ska detta hända. När Jesus därför talar om templet ska förstöras är det Jerusalems fall år 70 han förutsäger. Uttrycket detta släkte som inte ska förgå från allt detta händer tolkar Wright som det samtida med Jesus som hör hans ord. Profetian om templets förstörelse och människosonens återkomst gick alltså bokstavligen i uppfyllelse 40 år efter Jesu död. Det tror ni väl inte på? Kom Jesus tillbaka år 70? Alltså, det är som C.S. Lewis säger, den gamla tron, den kan tillskrivas vår tids teologer att de har förstört den. Det är orimligt, då behöver vi inte vänta på någon Jesus om den har skett. Ja, man häpnar över både detta och andra. Jag läser inte mer, för det borde ju få oss att reagera och agera och träda upp och sprida ett ljus. Det kan ju inte vara rimligt att en eller ett par teologer, den andra forskaren undervisar vid Pingströrelsen och Alliansmissionens teologiska utbildning kan jag säga. Då har jag hoppat över ett namn, men ni kan nog räkna ut det. Annars så står han ju för det här, så det är ingen fara. Och därför så har de den här undervisningen och därför är det tyst i församlingarna. Det ena ger det andra. Det finns ingen anledning att vänta på Jesus om han har kommit. Jag aldrig trodde jag i mitt liv, för att uttrycka det rakt på sak, att jag skulle behöva läsa något så dumt. Nej. Ja, om ofrälst hade sagt det, då kunde väl, men teolog. Och det här förstår ni, församlingsfolket. Ja, men de sysslar ju inte mycket med detta. De hör ju sällan om det. Vad ska de tro? För de har ju inte själva satt sig in. Utan de tror som teologerna. Ja, men han är ju teologidoktor. Han måste väl veta. Och så böjer man sig för en auktoritetstro. På grund av en titel som man har fått, hör på sig, i otro. Titel. Ja. Och därför så är det lättvindigt. Folk reagerar inte. Utan påverkas av vad dessa teologer skriver, och det bästa är ju naturligtvis då att pastorerna påverkas utav det här. Och därför så blir det ett förmänskligande av Guds ord till att föra ner det på ett rent mänskligt plan. Jag ger flera sådana exempel. Till exempel hur Mikael Tell beskriver, varför skrev Johannes bara till 7 församlingar? Frågetecken. Han undrar varför det. Ja, det står i samma bok. Anden sa, skriv till de sju församlingarna. Det behöver man inte ställa något frågetecken. Han gjorde vad anden sa. Och det var sju församlingar. Ja. Alltså allt det här. Vi måste förstå att vi lever i den yttersta tiden. Avfall, sömnaktighet, andesömnaktighet. För det kan hjälpa oss. För förstår man inte det så tror man ju att det är bra som det är. Men det är det ju naturligtvis inte. Och i en andlig synpunkt, vem som inte vill att vi ska vara vakande och vem som vill att vi ska släppa in främmande läror, det är ju inte så svårt att räkna ut vem som djupast sett vill det. Ja. Och han, om någon, om inte de kristna vet det, så vet djävulen det. Uppenbarelseboken 12. Han vet att hans tid är kort och därför rasar han. Tänk att djävulen har mer vetskap än Guds folk. Då har det gått för långt. Men jag ser det som en utmaning. Och därför så har boken skickats till en del. Ja, bland annat de här läroanstalterna som jag har nämnt. Får se om de stoppar in den. För man måste ju kunna ha med olika synvinklar i så fall i biblioteket. Och hoppet står nog, som jag sa på biblioteket igår, till gräsrötterna. Att de reagerar. De andligt vakna. Och det finns verkligen härligt andliga vakna bröder och systrar. Och det förutsätter att man är andlig vaken för att man ska kunna tala om det här. För att man ska kunna reagera. För likheten, likgiltigheten och den ljumhet som också kommer att dominera den kristna tiden enligt Laodicea, det sista sändebrevet, gör ju att det blir ju så här som ungdomar säger. Vem bryr sig? Vem bryr sig? Denna fruktansvärda slapphet när det gäller himmel och helvete. Så kan man inte ha en sån attityd om man ska bära det kristna namnet. Utan därför så måste vi bry oss. Och därför måste vi agera och därför måste vi föra ut det här budskapet, predika det, sprida det och evangelisera, väcka och bedja och på alla de sätt som den heliga ande inspirerar oss till. Och vi har fått varningar, vi har fått alla dessa bibliska, vi har också fått en profetisk varning utav Ingvar Harknäs i Västerås som hade en uppenbarelse och som har skrivit två gånger om i flammor. Det här med trädalen och hur den skulle växa upp. Den var inte ens planterad. Han förstod det skulle dröja länge. Men nu skriver han där. Nu förstår jag att Jesu återkomst är mycket nära. För träden är ungefär i den höjden som han såg i synen. Den tar jag med. Också i den här boken. Gud har varit nådig, banat genom sitt ord, genom syner och drömmar. Fler skulle vi kunna nämna. Och hjälper inte detta, ja, vad ska då kunna väcka oss? Möjligtvis ett krig skulle kunna göra det. Men ord är ibland inte nog. Ja, vi får verkligen bedja. Det är stort. Vi behöver inte planera för begravning, utan låt oss planera för himmelsfärd. Det är det de troende i den sista generationen ska göra. Tänka på himmelsfärden och inte planera för sin egen begravning. För den kanske aldrig blir av, möjligtvis om det är någon som är riktigt gammal. Och det kan ju hända olyckor också. Men vi ska inte planera eller plantera. Jag var ju på kanal 10. Där och vi talade om Jesu återkomst och då sa han som satt i soffan där jämte en jättefin broder för övrigt. Men det blev lite, hur ska vi nu handla? Ja, sa han, jag citerar Martin Luther, att om jag visste Jesus skulle komma imorgon då planterar jag ett äppelträ, sa han. Ja, då sa jag att det är nog det minst lysande citat som vi kan hämta ifrån Martin Luther. för han sa ju det, om jag visste att Jesus kommer imorgon så planterar jag äppelträd. Ja, jag skulle nog inte springa runt och plantera äppelträd om jag visste att Jesus kom imorgon. Då har man väl viktigare saker att göra. Och jag tänkte ju inte på honom, för han är fin broder här, men ni vet hur det är med citat och sådär, de bara faller mig. Men när jag åkte hem i bilen så tänkte jag att han kanske kände sig träffad. Jag får justera det, men jag var inte det jag menade honom, utan alla dessa kristna. Och det är ett tecken på sömnaktighet. Talar de om att Jesus kan komma när som helst, ja då kan man ett Luther-citat. Nej, det är, jag planterar äppelträd där man kommer imorgon. Nej, då vill vi nog vinna människor för Jesus istället. Ja Gud, ska vi knäppa våra händer? Fader i himmelen, förbarma dig över oss. Förbarma dig över mig och förbarma dig över oss som bär det kristna namnet i Sveriges land. Herre, bara du kan åstadkomma en förändring och jag ber att du ska göra det. Jag ber att du kommer med ett kraftfullt andligt uppvaknande. Vi kan inte föreskriva hur det ska gå till, men vi ber om att det ska få ske. Därför att du vill att vi alla skulle kunna gå in i bröllopssalen när uppbrottet ska ske. Vi ber för oss själva, vi ber för alla våra bönebarn. Fader, jag ber dig, håll efter möte i våra liv. Väck oss, fortsätt att väcka oss. Tala till oss. Natt och dag om så behövs. Bara vi är redo. Jag ber för detta. Jesus, kom med din ord. Jesus. Gud i himmelen. Åh, vilket allvar det är. Är det någon mer som vill leda oss i bön? Käre Gud, hjälp oss att vi varenda en är redo när du kommer. Herre, är vi stad på en olycksväg, väck oss, rädda oss. Herre, låt oss inte kompromissa, utan vi får vara salt och ljus i Jesu namn. Jag ber för egen del. Gud, åh, Jesu namn, amen, amen. Halleluja, halleluja, Jesus, Jesus. Gud i himmelen, halleluja, Jesus, Jesus, Jesus. Ja, tack för Stefan och Maria, käre Gud. Gode Gud, välsigna honom, använd honom och Maria, mina vänner. Gud, jag ber dig. Jesus, 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 gode Gud. Tack Gud, ja Jesus, Jesus, gode Gud, Gud i himmelen, halleluja. Ja, gode Gud, hjälp oss Jesus, gode Gud, 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 tack Gud, hjälp oss. Ja, Jesus, gode Gud, halleluja. Gode Gud, Gud i himmelen, Jesu namn, käre Gud, hjälp oss i kärlek, läsa skrift. Gode Gud i himmelen, halleluja, halleluja, halleluja. Käre Gud, Gud i himmelen, Jesus, 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 halleluja. Käre gode Gud i himmelen, halleluja, halleluja, Jesus, Jesus. Käre Gud i himmelen, Fader i himmelen, Jesu namn, halleluja, halleluja, Jesu namn, käre Gud. Gode Gud i himmelen, halleluja, halleluja. Gode Gud, Gud i himmelen, halleluja, Jesus, söka Gud frälsa. Jag vänder käre Gud, när han befäller. Gud, ge mig helgenhet, käre Gud. Halleluja, halleluja, i Jesu namn. Gode Gud. Jesus, halleluja, halleluja, Jesu namn, gode Gud.
Och Herre, du vet att jag själv har gått före med min skola. Jag har haft Mikael Fäppe som lärare. Herre, jag vet hur man är.
Jesus,
Gud,
väck dem, väck dem, väck dem, Gud, väck dem, jag ber och Ulrik Josefsson i Jesu namn, halleluja. Käre gode Gud, Gud i himmelen, i Jesu namn, Gud, jag ber för allting, jag ber för allianspensionen, jag ber, Gud i himmelen. I Jesu namn, halleluja, halleluja. Ja, Jesu namn, gode Gud. Herre Gud, halleluja, halleluja. Jesus, Jesus, amen, amen, amen. Gode Gud, amen, amen, halleluja. Jesu namn, halleluja. Gud i himmelen, Jesus, Jesus, Gud. Verkan, Jesus, Jesus, verkan, kära Gud, tack för Stefan. Käre Gud, Gud i himmelen, halleluja, halleluja, halleluja. Käre gode Gud i himmelen, i Jesu namn, amen, amen, halleluja, amen, amen. Ja, tack och lov, tack ska du ha Stefan, härligt att höra din hänförelse och din förståelse för vad det handlar om. Tack för alla förbönen för flammor. Jag vet du har bett här för tidningen. Det är ju detta som är så viktigt att vi förstår allvaret. Och jag ger ju flera exempel på hur man nu alltså inom teologin förpassar alltså de allvarliga varningarna i uppenbarelseboken till romarriket. Man skriver uttryckligen att det handlar om romarriket och kejsaren och att man kodar budskapet för att inte kejsaren skulle slå till emot dem. Men läs uppenbarelseboken utan sådana kommentarer så förstår ni att det är inte rimligt. Att det kunde bli så orimligt i denna sista tid. Jag har ju varit med om några årtionden. Man kunde ju aldrig föreställa sig och viga homosexuella. Det kunde man inte föreställa sig i Svenska kyrkan. Ja, inte i samhället överhuvudtaget kunde man föreställa sig något sånt. Då förstår ni hur fort avfallet har gått. Och det betyder också att vi är nog nästan längst nere. Och när det är som mörkas, då brister skyn, då kommer ljuset ifrån himlen till brudesjälarna. Och det är därför som vi vill leva i ljuset och förkunna evangeliet ljus för människorna. Och det är då mörkret avslöjas. Så låt oss alla vara frimodiga. Tända ljuset. Det kan stoppa avfall. Det kan stoppa mörker. Mörkret har ingen chans. Det vet jag, om vi hade släckt ner här och tänt sedan så hade mörkret fått sticka all världens väg. Ja, och så är det ljuset, vi står på ljusets sida. Och låt oss stå på ordets sida. Och låt oss kämpa som judar skriver det här lilla korta brevet. För den tro som en gång för alla har blivit överlämnat. Ja, till det heliga. Det är bra. Den är överlämnad en gång för alla. Det behövs ingen ny förkunnelse, ingen nya strömningar, ingen ny tro, ingen humanism överhuvudtaget. Utan framför det klara evangeliet. Det evangeliet är Guds kraft, det är frälsning. Humanismen, den frälser ingen. Den klappar på huvudet och säger, du duger som du är. Eller vad det var här för tema. Var som du är. Ja. Men Bibeln säger, omvänd er. Och när Johannes kom så var det, står det i skriften, för att skaffa ett välberett folk. Ja, och nu lever vi i Johannes-tiden, strax innan han kommer tillbaka. Och då är vår uppgift densamma som Johannes. För att skaffa ett berett folk. Ett folk som är berett, redo med andra ord. Och där behövs det mycket när det gäller det troende. För det såg vi. Alla gick ut för att möta brudgummen. Ja, det var självklart. Men alla var inte beredda. Och många är inte beredda i våra församlingar. Och vi får rannsaka oss själva. Både som församling och enskilda. Vi kan inte slå oss på bröstet. Har vi något ljus så är det bara nåd. Det är bara nåd att vi har nåtts av budskapet. Vi kunde suttit någon annanstans där man aldrig förkunnade det här. Och där man med argument mänskliga säger, nu ska vi viga homosexuella. Ja, men då hade vi trott på det. Om hade vi påverkats av det. Ja, det är bara nåd allsammans. Men nu är frälsningens dag.